Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Vi har haft 2 veckor ABCDE med Johan Björby. Och det här avsnittet är en fristående fortsättning på dem. När Johan går igenom olika vanliga misstag på varje bokstav. Från A till E, vanliga fallgropar. Vi pratar även om vad läkarstudenter och läkare brukar tycka vara svårast i det akuta omhändertagandet. För det här är något som Johan har satt sig in i med olika sorters forskning. Och till sist delar Johan med sig av en anekdot från sin kliniska vardag där han fick ett telefonsamtal och en cirka 3 sekunders lång SBAR-rapport om en patient som hade ett akut luftvägshinder. Men läkaren eller sjuksköterskan eller vem det nu var som ringde hade fått total panik. Det ska handla om läkare i kniviga situationer, läkare som tappar tråden totalt, läkare som flyr ut genom akutrummet. Helt enkelt misstag under ABCDE. Håll till godo! Johan, du har ju undervisat en hel del kring ABCDE och träffat både läkarstudenter och AT-läkare och övriga läkare i det sammanhanget. Vad brukar man tycka är svårt kring ABCDE?
Det är olika för de olika kategorierna. När man tränar läkarstudenter så... jag skrev magisterarbete då i medicinsk pedagogik, så jag intervjuade flera termin 8 studenter från Göteborgs universitet och se vad de tyckte var svårt. Det som jag tyckte var intressant bland annat att många gjorde, de var helt fokuserade på att göra, att alla saker skulle göras under respektive bokstav, men man visste inte alltid varför man gjorde det hela. Tyckte jag var intressant. Och sen ibland att man hade för lite mängd träning, för de simulerade inte jättemånga gånger. Och sen såklart att med lite erfarenhet så var det en hel del som kunde uppleva en hel del stress i att ta hand om akuta patienter i en simuleringssituation. Även med, jag tycker ofta att studenterna presterar bra. Alltså vi både examinerar simuleringstentamen och tränar det här. Och jag är med och gör det både termin 8 och ibland även den akutmedicinska. Men när de får problem tycker jag att man blir fokuserad på vad man gör, att man glömmer bort varför man gör det, eller inte vet varför man gör det. Eller att de utsätts för en sån stresssituation, en simuleringsscenario, att det liksom låser sig. Och det kan vara förståeligt liksom, när man inte har varit så exponerad för det. När man tränar läkare så uppfattar jag det, och det uppfattar jag ibland på larm också, att de som går jourer men inte så mycket jobbar med akut verksamhet, oftast internmedicinska, som så tidigt som möjligt, så gärna som möjligt vill veta vad är det för diagnos, vad är problemet, och kan ställa sig och bara tänka, och alla möjliga diagnoser snurrar ut, man verkligen står, ser dem bara står helt still och bara tänka. Mm. Och börjar ta alla möjliga anamneser och grejer med patienten, så kanske inte det första du behöver göra, eller ska göra på en patient med svårt sviktande syndrom, utan du ska ju rasslenet av BCD och se till att de håller sig vid liv. Och sen kommer ju rätt mycket info att ge sig under tiden i en OBCD.
Mm.
Alltså man kan se en del som fastnar på att en patient har ett A-problem. Man strider. Ah, vad är problemet? Ja, men vad kan du göra? Vad är problemet? Men vad kan du göra här? Eller fastnar på en chock. Vad är det för chock? Vad kan vara för chock? Det kan vara sån här chock. Det kan vara den där chocken. Det kan vara sån chock. Men hade man bara påbörjat en behandling, för du vet ju inte alltid från början. Du kan bara göra vissa åtgärder och samla information för att knyta tillbaka till början. Du har dina checkboxar, kolla dina saker. Påbörja behandla det du hittar. Och sen kommer det successivt ge sig. Och sen kommer det göra en reevaluering.
Mm.
Och med en feber trillar oftast ner in på E. Va?
Mm. Mm.
Och det är ju mycket, många gånger i sepsisfall så aha, så liksom trillar poletten ner.
Mm.
Och då är det bra om man redan har börjat med vätskan innan.
Ja, precis. Det blir ju ofta det. Och det är ibland sett i skarpa situationer en del som inte har varit vana att de är så helt fokuserade på att hitta sin diagnos. Man är ju van som medicin att luska och tänka ut diagnoser, det är förståeligt.
Mm.
Och som helt fokuserat stått helt tysta och fundera. Mm. Och det är inte alltid det bästa i en akut situation.
Mm.
Någon gång har de blivit jättestressad för de inte vet och så har medicinen gått ut och så har jag stått kvar där.
Medicinkåren har lämnat i panik.
Jag vet inte, någon form av låsning eller panik.
Jag måste gå ut och tänka
en stund. Vad vet jag, men de har i alla fall en narkos. Men det kan skapa en inte en optimal situation om den som är ansvarig bara står och tänker, inte säger något och sen går ut.
Det är inte helt optimalt.
Jag säger inte att det är vanligt, men det har förekommit. Eller man har varit helt fokuserad på att det kan vara här, det skulle kunna vara här, vi måste ta en haptoglobin, vilket inte alltid är mest centralt i den akuta situationen.
Nej.
Men det kan man ibland se att de som är mer internmedicinskt orienterad tänker väldigt intensivt.
Mm.
Det är inte alltid lika mycket agerande.
Mm.
Jag undervisar ibland en simulering på svåra luftvägen för narkosläkare framförallt.
Mm.
Och det är roligt att se på narkosläkare när de blir stressade. För de börjar göra ABCD. Frenetiskt. Kanske inte vet vad problemet är. Men ser att luften går ner. Ja, det går ner. Ja, det går inte ner. Ja, men då gör vi det här. Det här blir nästa steg.
Mm.
De är väldigt liksom actionorienterade att lösa problemet.
Mm.
Vilket vi kanske tränas och jobbar väldigt mycket med. Och sen har du ju vana akutläkare. De gör ju också liksom samma sak.
Mm.
Men någon som inte är lika vana på akuta saker som en tränar kan ibland liksom de fastnar lite upp, för de vet inte vad problemet är och då är det svårare att gå vidare. De liksom hakar upp sig.
Mm.
Det känns ju rimligt eftersom det i största delen av deras yrkestid läggs åt att veta ett problem eller ta reda
precis
på ett problem.
Det är fullt förståeligt, men det är intressant att se när man tränar hur olika specialiteter och personlighetstyper som dras till de här specialiteterna, hur de beter sig lite olika.
Mm. Bra.
Jag har några egna lärdomar som jag har haft från några fall att ta med sig av egna bedrifter och lyckade saker.
Det får du väldigt gärna dela med dig av.
En av mina absolut första som AT-patient med sviktande vitalfunktioner var en med andningssvikt som kraschade på ett behandlingsrum. Inte på akutrummet då, men på ett rum på akuten.
Mm.
Och då blir det blindragen och då är det precis en syra och så är det du.
Ah.
Och den här patienten blir då hypoxisk och slutar andas. Och då lyckas man tänka efter det här i sin anstormning och många tankar man kan få i akuta scenario A. Så att jag stoppar ner en svalgtub på den här och börjar ventilera, för det måste du göra, du måste stödja andningen om de fortsätter vara hypoxiska, vilket den här patienten var då.
Mm.
Eller låg annars, men han hade lagt av att andas. Jag står där och ventilerar och går rätt så trögt, saturationen hämtar sig upp till 90 någonstans, vi har larmat narkosen som man ska göra, de kommer ju snart. det är någon form av kolexerbation som har gett upp i alla fall. Okay. Det var så pass jobbigt. Innan hade jag ordinerat inhalationer.
Du hade någon slags bild innan du
gick jag hade träffat innan ordinerat inhalationer som man gör. Kortison som man gör. Och så hoppas man blir bättre. Men så drog jag mig in för att det här hade kraschat. Det hade blivit jobbigt och var blå. Och så står jag där och ventilerar och känner mig hyfsat nöjd. Saturationen är inte perfekt, men han är lite obstruktiv. Det blir inte sämre i alla fall. Håller ställningarna som man ska göra.
Ja.
Och så kommer narkosläkaren in där och säger, jaha, ja, vad är det här för något då? Så, ja, så kommer han fram och tittar. Så tar han ut den här svalltuben och så tar ner fingret. Och så plockar han upp de här löständerna då som jag hade forcerat ner. Det kanske var därför det hade blivit dålig samma minationer. Jag vet inte, men de låg ju där. Och så hade man liksom stoppat svalltuben på dem.
Ja, okej.
Ja.
Men de låg kvar i munnen? Eller
ja, de hade ju legat kvar. De hade ju lagt den här patienten ner när han blev dålig. Om de hade lossnat då eller senare, vet inte. Hade de följt med när de stoppade i svall? Ingen aning. Det var ju en panikartad situation.
Men de låg kvar i munnen eller hade de åkt ner i svall?
Ja, de hade åkt ner då. Låg väl bakom svalltuben på något sätt. Jaha. Så han var kvarsläkare. Han plockar upp svalltuben och så gräver han upp tänderna. Och så tittar på mig och säger han,
problem.
Ska man stoppa ner en svalltub så glöm inte att kolla så det inte ligger någonting där som du kör ner då.
Det ska inte upprepas.
Det är en A-tanke.
Ja.
En B-tanke som kan vara lärdomsfall är kanske två saker. Inte som jag själv gjort, men som jag stött på mer än en gång. Det ena är att du har en cool patient som ligger på en avdelning eller någonstans. Och så vill jag att du ska komma och titta på den. Och så tittar du på den och säger, oj, den var ju blå.
Mm.
Och så tittar du på en pox och den är låg.
Mm.
Och så har den syrgas på grimma, någon liter.
Ja.
Och så säger den här patienten mot sig bra, nej. Varför har ni bara en lite syrgas? Frågar mig. Ja, men det är cool.
Ja, man ska vara försiktig. Syrgas.
Jo, och det stämmer ju. Men alla som röker är inte cool. Alla som cool retinerar inte på syrgas. Och har en akut hypoxi så måste du kanske häva den. För det dör man ju fort av. Men koldioxidreduktion tar tid. Så att, tänk på det då. Har du hypoxi så har du med största sannolikhet ett syrgasbehov.
Mm. Inte ens en coolare ska ligga på saturation 78.
Oftast inte. Oftast inte. Framförallt inte om liksom akut exacerbation eller anledning på detta.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Kom ihåg att en pox En saturation mäter din oxygenering men inte din ventilation.
Du menar en sån här mätare man sätter på fingret?
Ja, det enda du ser är din saturation. Du ser ingenting om koldioxid.
Mm.
Det kan vara ibland att man sätter på och säger jo, men patienten andas bra. För saturationen är 99. Men det säger ingenting om koldioxiden, hur den väljer ut den.
Mm.
Det har jag ibland stött på. Man går upp och så inser man att den här patienten är medvetslös. För den har ju en koldioxidretention. Det ser ju först när du tar en blodgas. Tänk på att poxen visar inte ventilationen. Den visar bara satureringen.
Mm. Har du någon C-anekdot?
Ja, C-anekdoter. Det finns några lärdomar som jag kan tänkas förmedla. Alltså jag brukar tjata om anafylaxi till allt och alla just för att den rätta dosen är livsavgörande och kan behöva gå fort.
Mm.
Kom ihåg att det är intramusk du ska ge i första hand.
Adrenalin intramusk,
det är det som är bot. Men vad gör adrenalin? Jo, du får en ökad hjärtfrekvens, en ökad kontraktilitet, du får en vasokonstruktion. Och har du bronkospasm så får du en bronkodilatation. Och sen stabiliserar adrenalin mastcellerna som frisätter histaminet som anledningen till att du är dålig.
Mm.
Jag har sett några försökt behandla anafylaktisk chock med kortison enbart.
Mm.
Och det funkar inte.
Mm.
Tanken med kortisonet är framförallt att du försöker undvika att de får en sekundär anafylaxi senare. Men då har de sprutat kortison, inte blivit bättre, sprutat mer kortison, inte blivit bättre, sprutat kortison tredje gången. Så glöm inte bort adrenalinet, det är liksom A och O, det absolut viktigaste.
Mm. För kortison tar väl hur som helst liksom ett par timmar på sig att verka?
Det är inte liksom det här akuta, omedelbara, dunder och brak, livsräddande situationen.
Mer långsiktig behandling.
Jo, glöm inte att sätta nål på patienterna. Och om du har en patient och du har satt nål, kolla vad det är för storlek på denna. Och se till att den här nålen, helst två om de är svårt sjuka, att den sitter bra. I flera gånger jag har träffat på patienter som har sviktat där man har satt en nål som inte ens har suttit hela vägen in, så sitter det på sniskan som kanske inte funkar. Och så säger, ja, men det funkar för ett tag sedan. Mm. Men de här kan ju ge upp de här nålarna. Så det är klokt att se till att de du har faktiskt funkar, för det är liksom livbåten. Det vanligaste du stöter på är de septiska chockerna. En halv liter är förmodligen för lite. Håller du på att ordinera liter 5 och 6 så ska du nog ha ringt någon.
Mm.
Och diskuterat om inte den här hör hemma någon annanstans. Då tänker jag vasokonstriktor och behandlingen. Och får inte se. Man kan säga att överlag går ju vätskevärden ut till mer restriktiv vätska och tidigare vasopressor.
Mm.
Det kommer att vara den vanligaste anafylax. Eller vill säga, förlåt, chockbilden man stöter på.
Mm.
Vad gäller det, glöm inte ditt socker. Skall du skicka iväg en medvetslös patient iväg på en CT, kan det vara klokt att ha ringt narkosen innan. För då kan de få göra en bedömning om man behöver intubera den här eller ha någon beredskap. När du väl ringer från röntgen och patienten kräks och krampar och hypoxisk och allt ett eländes elände, är det väldigt svårt för narkosen att arbeta på en röntgen. Du inte har personal och prylen och omständigheten är inte de bästa och det kanske är rätt sent ute.
Mm.
Jo, förresten, se, det var det jag skulle säga. Om du nu tror att det här är en lungemboli med en chock och du har valt att gå till CT:n, ring gärna en vän innan. Ta med dig din trombolys. För om den här patienten nu mycket riktigt visar sig ha en jättestor lungemboli och går in i cirkulatorisk kollaps, och du inte har någon trombolys med dig, då är det väldigt jobbigt läge. Framförallt, glöm inte bort den här febern. Den är ju lätt fram. Den är oftast tagen på akuten. Den är tagen oftast av en anledning. Men har du en patient någonstans på sjukhuset och säger den här, han är dålig. Jaha, det är svårt att beskriva. Så kan jag liksom förståeligt kanske från avdelningen som inte är så vana med akuta patienter, men den kan ju ge rätt mycket info. Den är ibland glöms bort och tänkas på de här dåliga patienterna. Jag säger ibland, för jag tycker oftast att det är gjort, men det kan vara värt att kloka. Och när du väl ringer din vän, kan det vara klokt att i alla fall ett översiktligt, någon form av status, hur du kan förmedla till den här personen vad du tror att det är för något och ungefär hur patienten mår och vad du har gjort. Det gör att den som tar emot infon mycket snabbare kan göra en bedömning vad det är, vad man behöver ta med sig, vad man behöver förbereda. Har du liksom en akut superlivshotande och det enda du kan få ur dig i status, så kommer vi behöva någon form av uppfattning om den här patienten andas och har någon form av tryck.
Mm.
För det gör att vi kan prioritera och veta hur pass illa någonting är. Den mest icke-fantastiska ESPA-rapporten jag fått av någon i panik. och det var på ett annat sjukhus än jag vanligtvis jobbar. Den ESPAR-rapporten gick enligt följande. Nu ringer telefonen, jag är primärjour. Tub, han behöver tub. Och så lägger de på telefonen. Och jag som narkotor inser att någon verkar vara väldigt stressad. Vem det här är, vet inte, för det säger de inte.
Nej.
Var är de? Ingen aning, det här kan vara på akuten.
Det var ändå S.
Ja.
Börja bra.
Nej, jag, det kan vara på akuten. Det skulle kunna vara intensivvårdsjouren som har ett luftvägsproblem och bett någon ringa. Jag vet inte. Det finns tre olika operationsavdelningar på olika ställen i huset. Kan vara någon som har luftvägsproblem. Jag vet inte. Vem var det som ringde? Var det någon syrra? Var det någon AT-läkare? Var det akutpersonalen? Uppenbarligen är det någonting som är ett problem, förmodligen med A på något sätt, vilket gör att det här är rätt så eskalerande. Sätter sig? Ingen aning. Andas han? Ingen aning. Är det en han? Är det ett barn? Ingen.
Kan du inte bara ta tuben och springa? Du vet ju.
Ja, jag vet inte ens vilken riktning jag ska springa.
Jag tog sparkcykeln och började
och liksom hela runt det. Och så telefonnumret är så här 0000000. Okay. Jag för mig att det var det. Jag tog mig ringa via växeln. Så jag fick ju ringa via växeln och försöka lista ut vad det här var för stackars panikartad ringning.
Ja. Fick du fatt i den här panikartade människan?
Skulle den ha
tub? Ja, vi listade ut till sist vad det rörde sig om. Det var inte lika akut som det lät då. Det krävdes en intensivvårdsinsats i slutändan. Men det här gör ju att det blir oerhört svårt att fatta vart ska ta vägen. Vad rör det sig om?
Ja. Men det var en läkare som hade fått total panik.
Det var aldrig klart om det var läkaren som ringde eller om det var någon annan personal. Då.
Ja.
Det här var på en akut, det här utspelade sig.
Jag kan ändå känna med de här stackars primärjourerna och läkarna som sticker iväg och får panik. Och
det kan man, men här är också vikten lite av att bli vän med kaoset.
Då. Verkligen.
Så att kunna lämna en vettig rapport är ju av vikt för att kunna få den hjälp man behöver.
Men nu har vi gått från kaos till kosmos, tack vare Johan Björby. Det var allt för idag. Tack igen Johan för att du kom och gästade AT-läkarna podcast. Ni får jättegärna gå in på iTunes och skriva en recension vad ni tycker om podden. Det är superkul. Och så får ni som vanligt följa oss på Instagram. Där heter vi AT-läkarna podcast. Och på Facebook heter vi AT-läkarna. Vi har en mail hej@atlakarna.se. Ja, ni är grymma. Vi gillar er skarpt. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.